Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 246 där jag träffar Lotta Cederbom, koncernchef och vd på Aller Media. En roll som hon tillträdde för drygt 1,5 år sedan med en tydlig uppgift. Ta Aller Media på en förändringsresa för att accelerera den digitala utvecklingen, skapa nya intäktsområden för att framtidssäkra affären på det som är Europas äldsta mediehus. Och det var Lotta väl rustad för då hon efter att ha arbetat i 13 år i rad i olika roller inom bolaget och dessutom innan dess en lång bakgrund inom mediebranschen där hon en gång startade inom mediebyråsidan. Men det var ändå inte riktigt så det började. För från början var det idrotten och basket på elitnivå som var hennes stora passion och dröm. Följ med på ett samtal och lär känna Lotta och hennes tankar om ledarskap, livet och karriären. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders fantastiska samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 246 med min gäst Lotta Cederbom. Jag heter Eva Ekedal. Lotta Cederbom, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Nu
så mysigt att vara här.
Ja. Äntligen. Vi har haft det här inplanerat ett tag och så har det varit sjukdomar och jul och grejer. Och nu
den som väntar på något gott, Eva.
Precis. Och vet du, jag tänkte så här när du skulle komma hit. Vi kommer säkert prata en hel del om mediebranschen och om siffror och försäljning och annan spännande erfarenhet som du har eftersom du har hela ditt liv i mediebranschen ungefär. Men så tänkte jag så här, men nu ska vi också prata om dig, Lotta. Och om ditt liv och dina värderingar och ditt inre liv kanske. Hur van är du att göra det?
Men jag är faktiskt ganska ovan att göra det. Jag pratar mycket och liksom har inte, jag älskar att prata med människor och prata om bolaget och affären och med kunder, men ganska ovan att prata om mig själv.
Du skiljer inte helt ifrån många andra företagsledare som har suttit här i stolen som också är så här jättevana att prata på scenen och liksom om sin verksamhet. Men sen när det kommer till en själv så är det lite annorlunda ändå.
Ja, men jag brukar tänka så här, vem är intresserad utav det?
Ja, men det är ju det vi är såklart. Och jag är väldigt nyfiken på vem du är och vad som driver dig och så. Så att jag tänker att vi ska bottna i det ordentligt. Men vi ska förstås också prata om den spännande media, ja, och transformationen som du har verkligen varit med i, som ni är mitt uppe i kan man säga. Och det bolaget som du nu sitter vid rodret vid.
Spännande.
Mm. Ja. Och då tänker man så här, var ska vi börja? Men jag tänkte att vi kan väl göra en liten snabbspolning hur din karriär har sett ut. Och den första frågan jag har är faktiskt så här, om man hade frågat dina föräldrar eller någon som kände dig när du var liten att du skulle bli koncernchef på en sån här ett stort bolag, hade man gissat det då?
Nej, men det tror jag inte. De tror nog, nej, det kan jag nog svara. Det var nog inte det som låg i bilden där jag kommer ifrån. Jag kommer ju från en arbetarfamilj och vi har min mamma och pappa och min bror. Och vi har haft väldigt mycket liksom i familjen kring idrott. Hela min ungdom har ju speglats av lagidrott, basket. Och egentligen när jag tänker efter så är ju inte det så stor skillnad. Lagidrott pågår ju väldigt mycket. Jag var ofta lagkapten och det handlar ju om att jag ska vara på topp och må bra och tränat rätt och ätit och sovit rätt. Men det är lika viktigt att mitt lag gör det, att alla spelare i laget också är på samma, att vi är lika peppade, att vi finns där för varandra, vi litar på varandra, vi stärker varandra, vi firar tillsammans och vi peppar varandra verkligen och tar hand om varandra när vi, någon av oss missar det där viktiga skottet och vi förlorade matchen. Så att bygga laget för jaget, det är ju inte helt olikt det jag håller på med idag,
nej,
tänker jag.
Det är samma grej ungefär. Ja. Men, och sporten då, som har präglat dig, vilken är det nu då?
Basket, det kan man ju inte tro när jag är 1,66 lång.
Nej, det kanske inte var det man hade gissat. Men så var det. Alltså, du var en sån här liten ettrig dribblande.
Ja, en sån eller? Var jag. Jag brukar fråga min pappa, för jag var väldigt intresserad av idrott generellt. Och tyckte om och jag håller på med massor med olika saker. Så alltså, varför blev det basketen? Kunde du inte liksom tagit mig till någon annan? Jag hade fysiska förutsättningar lite enklare. Då sa min pappa... Men snälla Lotta, tror du att vi kunde bestämma över dig och påverka dig? Du hade ju bestämt dig, du ville ju det här. Du älskade det här, så det var ju det blev. Mm. Och då supportade de mig såklart.
Okej, där får vi en nyckel till, liksom passion för det man gör.
Ja.
Tycker det är kul.
Ja, och sån är jag. Mm. Jag älskar det jag håller på med, jag är inte det. Då gör jag någonting annat. Jag brukar säga att jag styr man inte sin egen karriär, så gör någon annan det åt den. Och det blir sällan lika bra.
Mm. Men vad drömde du om, att du skulle bli basketstjärna i USA eller något sånt där?
Ja, det drömde jag om när jag var ung och fick provspela i USA och över. Och insåg att herregud, jag behöver växa några decimeter helst och bli väldigt mycket mer fysiskt starkare än vad jag var. Och kom tillbaka och kände väl att jag fick från en person där i USA så här, bygg upp dig 10 kilo och kom tillbaka och testa igen. Det var inte så lätt när man är så här 16 år.
Nej, det var musklerna som...
Ja, de saknades. Jag var en så här liten ettrig sak och kanske inte jättelätt för att bygga det. Så man går ju sönder då. Mm. Jag har axlar som är skadade efter det och gick i led. Och ja, så där blir det när man inte har den fysiska... Liksom.
Mm. Men du var väldigt... Alltså, vilken nivå spelade du på?
Nej, men jag spelade på elitnivå under hela min uppväxt. Var jag med i de här juniorsatsningarna och hade... Väldigt roligt. Det var ju min passion. Det var ju liksom veckor med 14 pass och liksom saknas det en point guard eller en guard i något lag så ville jag gärna spela det också. Så jag var ju så i skolan, morgonträning, lunchträning och kvällsträning. Gud. Och jag älskade det. Det var så himla, det var ingenting som jag kände som en uppoffring. Det var jobbigt att träna hela tiden. Nej, jag älskade det verkligen. Det var superkul.
Gud, det låter som en riktig stark drivkraft där.
Ja, det är äkta. Mm. Och för mig är det viktigt att vara äkta. Man ska tro på det och gilla det, för annars så syns det igenom. Och när jag var klar med gymnasiet, insåg att det här kommer jag inte kunna leva på. Jag behöver göra någonting annat. Ja, då får man tänka om och styra sin karriär till någonting annat.
Och vad blev det då dina första drömmar där?
Ja, men jag fick tidigt liksom en ingång i mediebranschen. Och det var på en mediebyrå. Och jag trodde att jag sökte jobb på en reklambyrå, för det jobbade min farbror med, så det hade jag lite koll på. Så jag hade ganska dålig koll på vad en mediebyrå gjorde. Men jag kom dit och träffade den vdn och fick jobb dagen efter och kom in där. Och liksom, när jag väl kom in i mediebranschen kände jag så här, gud vad spännande. Men sen ville jag utbilda mig också. Det var viktigt för mig. Och han var klok och skickade mig så att jag fick både jobba och plugga samtidigt. Och det där har väl också speglat liksom mig. Mm. Det ska vara full fart hela tiden.
Inte bara en sak.
Nej. Så plugga heltid varenda kväll och också jobba hela dagarna. Och, för att det var passion. Jag ville inte sluta jobba, jag hade alldeles för kul. Och jag ville absolut att studera och få verktyg och teorier med mig framåt också. Mm.
Vad pluggade du då?
Då pluggade jag först på Bergs och sen på IOM. Och de var väl 2 år tror jag, om jag minns rätt. Det var så länge sedan nu.
Inte så länge sedan.
Och det var ju tufft, så jag liksom skicka med till min... Det jag lärt mig liksom från det är att det är väldigt... Man prioriterar och har fokus på det. Och kanske skicka med mig till våra döttrar att det är okej att bara plugga och kanske ha ett extra jobb och inte bara... Man hinner med. Det är inte så bråttom, Lotta, brukar jag tänka ibland.
Ja, men du hade det då?
Jag hade jättebråttom. Mm. Jag tyckte att det var roligt. Och det var nog ingenting jag reflekterade över. Utan jag tänkte att det här går. Mm. Det går. Men på bekostnad av andra saker såklart.
Det är ju många som är med här i podden som också bekräftar att det är inte alltid som de har haft någon så här tydlig plan. Men hur var det för dig där i början? Tänkte du så här, nu ska jag bli storchef här?
Ja, och Stor chef tänkte jag nog inte, för det var inte så viktigt för mig. Jag ville utvecklas och lära mig många saker. Så jag var liksom inte sen när det fanns en öppning av vill du lära dig när tv kom och när digitalt kom och när internet kom. Det här, nu pratar vi alltså jättelänge sedan. Så var jag ju inte sen att räcka upp handen och liksom ta det. Vill du projektledaren har vunnit fler konton? Ja. Jag ville vara junior till någon som var senior. Jag räckte ju upp handen på det mesta. Så för mig kändes det viktigt att lära mig nya saker. Inte att bli chef. Det var liksom inte där och då tidigt. Men sen har jag en chef som ganska tidigt i karriären och sa att du var rätt bökig alltså. För du var driven. Jag kom ihåg vårt första så medarbetarsamtal och lönesamtal. Och jag hade gjort en treårsplan. När hon berättade,
så du var ganska planerande,
ja,
kan man säga.
Ja, strukturerad och liksom ganska tuff tror jag att ha som. Men det tänker jag nu, de jag har nu som är sådär på och sådär målmedvetna och fokuserade. Det är ju väldigt roligt också att få coacha dem som vill mycket och vill framåt.
Och som var du.
Ja, jag har fått höra, fått det beskrivet. Det är en god vän idag. Jag har lärt mig mycket av henne. Och det var någonstans när jag var där, mellan 25 och 30. Och betyder mycket för mig idag. Så att nu coachar vi varandra, umgås med varandra. Men var en viktig förebild för mig då.
Ja, och hon trodde på dig?
Hon trodde på mig. Hon satsade på mig.
Och vad hände då med dina treårsplaner? Och hur gick karriärvägen där i början?
Ja, i början så gick den ganska så. Jag bestämde mig, det tog lite längre tid på varje. Och det var nog för att jag var den här som räckte upp handen och tog liksom nästa utmaning. Och ville leverera på dem. För mig var det väldigt viktigt med resultatet. Jag ska känna att när jag lämnar så har jag gjort något av värde och lämnar på ett bra sätt innan jag går vidare. Så man kan inte lämna mitt i en upphandling eller en stor pitch som det var på byråerna. Utan man ser till att vinna den och dra hem den. Och sen kan man gå vidare. Så det är också varit. Så ibland har det tagit lite längre tid än vad mina planer var. Men en stor förändring var ju när jag gick från byråsidan till mediasidan. Och det hade jag inte riktigt i min plan.
Nej, hur gick det till då?
Ja, men hur går sånt till? Ja, men det var faktiskt en rekryterare som...
Det var en sån som jag som ringde
som
upp.
Liksom målade
det var
upp
dock inte jag.
Men... Nej, det var inte du. Men som skapade det där intresset av och beskrev när vi när jag gick dit och träffade då ägarna utav det här och vd:arna på de bolagen som skulle sitta sen i styrelsen till det här bolaget, så kände jag, shit vad spännande. Nej, men det här kan jag ju inte missa. Då kom den här nyfikenheten och gå till någonting som jag inte riktigt kan. Jag kan delvis det, men inte riktigt. Jag får lära mig nya saker. Och det har jag nog alltid törstat lite efter. Få träffa nya människor, lära mig nya saker. Och hade jag gått till en till mediebyrå då, jag har ju varit på några stycken, så hade jag kanske inte lärt mig lika mycket. Man lär sig liksom... Ja, man träffar ju nya människor och lär sig från dem. Men det här var liksom en andra sidan. Jag hade ju varit medieköpare i nästan 15 år. Och var spännande. Jag har massa åsikter och tycker mycket om mediasidan. Hur kan jag bidra med min kunskap och min erfarenhet?
Så då fick du liksom ett perspektiv till
ja,
det.
Från kundsidan då.
Hur var det då?
Väldigt spännande och väldigt roligt. Det var ett ganska tufft uppdrag dock, för jag hade två ägare med två helt olika strategier. Och det har jag också lärt mig, om jag ska plocka tillbaka någonting jag har lärt mig av den tiden, att det är en stor fördel att ha en ägare som man som vd rapporterar in till, som jag har idag. För då är det en agenda, en strategi. Annars så har ju ofta olika ägare olika strategier. Någon kanske har tillväxt och någon annan har lönsamhet. Och,
så att det där kan ju bli lite rörigt, men det är många intressen.
Ja, så det har jag lärt mig och tagit med mig och varit viktigt för mig efter det. Att säkerställa att jag har liksom en... Nu har jag ju en familj som jag rapporterar till.
Precis, och det ska vi få höra mer om. Men vi måste vandra vidare här i din karriärutveckling. Så att vi får hela... Då fick du även den sidan av medievärlden.
Ja.
Men sen har du ju för ännu fler perspektiv.
Ja, men du tänker på att när jag kom till Aller då, eller?
Ja, precis. Och det var ju också... Du var ju inne på Sydsvenskan där ett tag
Ja,
också.
Precis. Så det var ju... Då var jag inne i ett bolag som drevs som ägdes av både Bonnier och Stampen. 50% vardera. Och då var det Sydsvenskan och Göteborgs-Posten som var de stora varumärkena. Och ville ha ett en verksamhet, en säljverksamhet, en säljorganisation i Stockholm. Och det var ju lärorikt. Och det var ju Bonnier och Stampen då som ägde, och två olika ägare med två olika agender.
Så där har de här två intressena.
Ja, med fantastiska så här, anrika varumärken och produkter som alla kände till. Så det var ju en för mig väldigt så här, också vikten av att faktiskt inte ha en ny produkt som ingen känner till, utan man kan bygga ett bolag och en säljorganisation. Och där pratade du om en digitalisera affären, för den var väldigt...
För det här var mitt i när det var som mest kring vad ska vi göra när vi inte har annonsintäkter och prenumerations...
Ja, när printen började så här, den har ju gått...
Dala.
Ja, för den gick ju otroligt starkt i väldigt, väldigt många år. Och sen så ser man att det helt plötsligt inte är en tillväxt, utan vad hittar vi nya intäkter? Hur transformerar vi affären och bygger fler intäktsströmmar? Och din fördel är ju att ha väldigt starka varumärken såklart, som många känner till. Men sen är det ju teknik, kompetens, processer och så också internt, att få attraktionskraften internt, att vilja fokusera och prata om det när det faktiskt är lite svårare att sälja någonting som man inte har lång erfarenhet av.
Nej, men precis, och liksom hela den här förändringsprocessen hos människor.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Exakt.
Då tänker jag, då kommer vi automatiskt in på ledarskap här nu. Jag smyger in det nu, Lotta. För det, när kom egentligen, liksom, om du tänker på dig som ny ledare, när var liksom första ledarjobbet?
Ja, men det var ganska tidigt. Jag fick ett förtroende och från den vdn då tidigt att ge mig ett team, som en teamlead. Och ganska snabbt så utvecklades det här. Och när jag kom sen in på en lite större byrå några år senare, och då hade jag inte fyllt 30, då fick jag ett stort team med internationella kunder, och där vi också kom in i en konjunktur som gick emot oss. För att vara framgångsledare under tillväxt, det är ju spännande. Det är en typ av ledarskap. Det är ett typ av ledarskap. Och då handlar det om att man ska hinna med och få in rätt personer. Och det är liksom, då är det snarare så här, hur långt kan vi springa för att vi ska hinna med alla konton, alla tjänster som kommer in. Men när det börjar gå emot och man inser att för att framtidssäkra affären så behöver jag byta, kanske kompetensväxla. Jag behöver säga upp medarbetare. När man kommer till den insikten och får det uppdraget, det är någonting helt annat som krävs av oss som ledare.
Och det fick du göra tidigt?
Det fick jag göra tidigt. Och då hade jag inte med mig så mycket i bagaget. Jag hade inte någon stor eller stöd från någon HR-organisation som kunde komma in och hjälpa till. Jag hade inte en ledare som heller fanns där. Då tog jag hjälp av liksom kollega i linje. För det var tufft. Det kände jag så här. Det var min första stora så här svåra uppgift som ledare. Att behöva ta beslutet, att behöva exekvera på det, tacka medarbetare och önska dem lycka till framåt. Det var faktiskt väldigt tufft.
Vad hände med dig då?
Nej, men jag tappade suget efter det. Och då jag genomförde det. Och jag har ett minne från en ung kvinna som var sjukskriven och jag behövde liksom ge henne det här. Det är så här minnes jag. Det tog ganska mycket på mig då. Mm. Behövde ge henne det här beskedet.
Man blir aldrig riktigt van vid det där.
Nej, och idag hade jag nog inte gjort det eller sagt till någon att göra det, utan då kan vi ta det sen. Men jag fick det uppdraget och genomförde det. Och då kände jag så här, men jag tappade lite suget på ledarskapet. Jag kände så här, nej men jag vill nog göra någonting annat. Mm. Då fick vi vår första dotter, Emma.
Mm.
Och när jag kom tillbaka så kände jag att jag vill jobba med kund, bara. Jag vill,
bara göra affärerna istället.
Bara göra affärerna. Och fick göra det, men sen ganska snabbt så blev det när vi vann de här kunderna, vi fick förnyat förtroende från vår största kund och det blev ett stort team. Och då kom jag ju in igen, nu kommer jag tillbaka till det här framgångsledarskapet och liksom att vi utvecklade teamet och kunden och rekryterade in fler kompetenser. Klart, man måste kompetensväxla och byta, det ingår ju hela tiden.
Så då var du där igen?
Då var jag där igen.
Okej.
Ja.
Det gick inte att hålla sig borta.
Nej, jag behövde nog bara en liten paus.
Mm. Men det där är ju också bra.
Reflektion.
Liksom.
Reflektion.
Alltså att få det här perspektivet och skjuta ut sig lite ibland. Det är faktiskt många som pratar om det också. Att det är bra att göra det, så man ser det på ett annat sätt.
Ja, och för mig också. Jag utvecklades mycket som person när jag blev mamma.
Ja.
Mm. Och det tror jag.
Vad tror du händer? Vad är det tydligaste liksom utvecklingen?
Ja, men mer förståelse och empati för. Jag har försökt att ha med mig det hela mitt liv, men det blev väldigt mycket tydligare kring förståelse och empati för andra människor. Av prioriteringen att helt plötsligt så hamnar man ju själv i andra rummet. Man är ju inte lika viktig längre. Och inte ens jobb heller.
Nej.
För det som är allra viktigast för mig, det är ju min familj, mina barn och min man. Det är ju det viktigaste.
Ja, det blir.
Så jag lärde
mig
någonting där. Jag fick liksom se det väldigt tydligt. Så när jag kom tillbaka hoppas jag att man kanske märkte på mig också att jag hade en annan förståelse för mina kollegors situationer. Mm. De som var föräldrar.
Ja. Så när du tittar på dig som ledare då, i de här tidiga åren och nu.
Mm.
Vad är det för någonting som har hänt?
Ja, men man... 30 år ger ju en massa saker och upplevelser som man har erfarit själv. Så jag tror för mig, men även där när jag var liksom 15-16 och var lagkapten, så handlar det väldigt mycket om att få människor att må bra. Mm. Det är tillit till varandra, för det är vi inte trygga och må bra, så vågar vi inte stretcha varandra, vi vågar inte utmana varandra, vi vågar inte liksom ta det där tuffa, modiga beslutet som vi vet är viktigt. För om vi inte liksom har en bra miljö som skapar innovation och kreativitet, då kommer vi inte att lyckas. Det var viktigt för mig då. Jag kanske inte hade satt det här kvittot och etiketten på det när jag var 15 år. Och liksom drev. Men för mig idag är det ju oerhört viktigt att ha varit genom åren. Sen har jag lärt mig saker så jag kan utveckla liksom, vilka verktyg behöver jag ha. Jag pratar mycket på jobbet och vi jobbar mycket med så här, rolltagning.
Berätta.
Det är viktigt att tänka på. Vi tar ju roll så väldigt många gånger per dag. Nu tar vi roll här, du och jag. Jag tog roll i morse när jag var med min familj och mina barn. Jag tog roll i de telefonsamtal som jag har. Att jag liksom måste tänka på vad jag behöver tona upp och tona ner. I olika sammanhang. Är jag här för att prata nu? Är jag här för att prata om mig själv?
Ja.
Vilket är en annan typ av rolltagning.
Ja.
Men eller är jag här för att lyssna? Eller ska jag ta en människa som behöver stöd i någonting? Mm. Eller ska jag ta en kund? Vilken typ, eller ska jag stå på scen eller ska jag hålla ett styrelsemöte? Jag behöver tänka så många gånger per dag hur jag tar roll, och det är ju en jätteviktig del av ledarskapet som påverkar människor, och det här jobbar vi mycket med och jag jobbar mycket med det, och när jag tänker efter har jag nog alltid gjort det.
Fast nu har du kunnat sätta ord på det.
Ja, och det är ju till liksom ett självledarskap där jag varje dag, varje möte jag går in i, varje människa jag möter måste tänka på det. För vilken roll har jag i det här sammanhanget?
Och vad bidrar jag med?
Exakt.
Ja, klokt. Det där känner man ju att man vill veta. Jag vet ju att ni har jobbat mycket med de här frågorna faktiskt. Vi kommer ju ha ett gemensamt event faktiskt med Women for Leaders. Där vi kommer att djupa lite det här, tror jag. Eller få reda på ännu mera.
Ja.
Ja, men okej. Okay. Så att där har vi ledaren Och lagkaptenen, jag ser liksom så här, lagkaptenen Lotta som nu också är lagkapten på jobbet. Men vi ska ju vandra vidare också i din karriärutveckling. För då var vi där på Sydsvenskan.
Mm.
Och där var du vd då. Mm. På det här kommersiella bolaget då.
Precis. Mm. Det heter GP Sydsvenskan tror jag, efter konsulter som var inne.
Ja, just det. Mm. Men sen blev det Aller.
Ja, sen blev det Aller. Och då hade vi sån tur, så då fick vi vår andra dotter Lilly. Och i samband med det så kände jag att det är dags för mig att göra någonting nytt. Nu har jag gjort mina 3 år här, har lärt mig massor, förhoppningsvis bidragit med massor.
3 år, vänta, jag måste stoppa det. Dina 3 år där, var det så att du hade kört lite så här, men 3-årsplaner och 3-årscykel?
Ja, jag ska se mina powerpoints från den här karriären då, från när jag var kanske 20-25 där någonstans. Så var de ofta 3 år. Så tänkte jag, för då tänkte jag så här, men 3 år, då kan jag leverera på det här. Då har jag, liksom, bidrag första året, man lär sig en massa saker, bolaget investerar i mig. Andra året så exekverar jag på de strategierna, tredje året kan jag liksom leverera. Så har jag tänkt.
Så
tänkte jag även när jag klev in på
Aller. Liksom,
Aller Media.
Ja, men det har ju blivit fler än 3 år här, ja, kan vi konstatera.
Verkligen.
Ja. För hur många år är det totalt nu sen du klev in?
2009 sen jag klev in, då i Helsingborg.
Just det. Och vad var den första rollen då?
Då var det som annonsdirektör. Vi hade vårt huvudkontor i Helsingborg och skulle flytta in på Humlegårdsgatan 6. Och då skulle alla verksamheter i Stockholm flytta in där. Vi behövde sätta ett avtryck och bygga upp en gemensam säljorganisation för att möta annonsmarknaden. Den bestod av samtliga intäkter från print, så den behövde en digital transformation. Och den behövde bygga ett team och en kultur och ett gäng, för de satt utspridda på den tiden. Och det tänkte jag så här, gud vad spännande. Det här måste jag ju vara.
Ett lag.
Och så starka varumärken. Mm. Och så rolig målgrupp. Det här måste jag ju bara. Och så en kreativ miljö och på en jättebra adress som passade mig. Nära, så att jag har familj och jobb och allt annat.
För det var 2 barn då.
Ja, 2 barn, Emma och Lilly. Så att jag kände, för det var ju också jätteviktigt för mig. Jag ville inte bara resa och vara borta från dem. Jag ville inte sitta i bilköer. Jag ville liksom ha möjligheten att komma hem till dem och få de där minuterna extra varje dag. För det är där jag samlar och hämtar energi. Och har gjort genom alla år.
Mm. Så blev det, annonsdirektör. Och hur gick det då med dina 3-årsplaner?
Ja, men jag tänkte, jag började 2009 och faktiskt 2012 så blev vi årets säljorganisation som var ett av våra mål. Och då hade vi satt ett avtryck och vi hade börjat bygga upp våra digitala intäkter och skapa nya intäktsströmmar. Och vi hade, det tycker jag får höra av mina kollegor som var med under den tiden, byggt ett starkt lag, ett starkt team som trivdes väldigt bra tillsammans. Så då var jag väl nästan så här, okej, vad ska jag göra nu?
Ja, det var så. Ja. Och då tänkte du, ska jag byta nu eller?
Ja, men lite, jag tror, jag vet inte om rekryterare också har lärt sig att titta, gör ni så? Att ni tittar efter 3-5 år.
Ja.
Så
där var... ja, men lite så är det ju. Alltså, men sen finns det ju, precis som du själv vittnar om här nu, på din period på Aller, att det liksom, ibland så händer det ju saker, att man liksom får nya möjligheter på internt och utvecklas. Och då kan det ju vara över 20 år på samma ställe eller mer. Och det är också helt liksom i sin ordning. Men det är klart att man tittar liksom på att man ändå har utvecklats i sin roll på något sätt.
Ja. Nej, men jag hade nog, men så började jag lyssna lite på annat. Men så hände det mycket hos oss och jag kom in en ny vd och jag fick utökat ansvar. Så jag fick ansvar för den hela kommersiella affären, samtliga intäkter, och idag så omsätter vi ju 1,8 miljarder.
Oh, det är ju vansinnigt, 1,8 miljarder.
Ja, det gjorde vi inte då. Nej. Men att utveckla även vår B2C-affär med prenumeration och lösnummer och också hitta nya digitala konsumentintäkter. Mm. Och det här var ju så spännande. Och sen fick jag ansvar för kundservice och fick lite, känns som att jag jobbat med ganska de flesta delar. Innan jag blev vd så har jag jobbat med många olika delar i vår verksamhet. De flesta faktiskt. Jag har haft analys och jag har haft digital affärsutveckling.
Så du förstår verksamheten väldigt väl?
Ja, ja. Och det känns viktigt för mig att också förstå att nästan att man kan gå in och sätta sig på den stolen under en tills vidare del. För man ska man kunna vara med och fatta modiga beslut så behöver man förstå och vara väl bottnad i hur det påverkar verksamheten.
Mm. Hur gick det till nu då när du fick vd och koncernchefsuppdraget? Det måste vi få höra.
Ja, hur gick det till?
För det är 2021.
Ja, precis. Det är 1,5 år sedan nu. Då lämnade vår vd, valde att lämna bolaget. Och Bodil Eriksson Torp, som också har betytt jättemycket för mig. Varit viktig. Vi har jobbat supertajt tillsammans under så många år. Och hon har också trott på mig och gett mig utökat ansvar. Och vi har varit ett jättestarkt team. Så verkligen en stor förebild också. Hur gick det till? Bodil valde att lämna. Jag var vice vd sedan några år tillbaka. Fick självklart frågan om jag ville gå in i rekryteringsprocessen. Och det blev snabbt, så skannade de mig en gång till. Jag sa, det är tredje gången ni testar mig nu. Första gången, sen är det vice vd-rollen. Och då är det ju alla typer av tester som ingår i de här rollerna.
Som jag håller på med.
Ja, precis. Och det gick jättesnabbt. Jag bara tjoff in i den processen. Och sen så tog det ju jättelång tid där. För då börjar man ju titta på externa kandidater, såklart. Så jag var ju först ut, och sen så tar det lite tid. Och under den där tiden...
Ja. Vad hände med dig då?
Men då bestämde jag mig. Jag ska ha det här jobbet.
Okej, det var så.
Ja, det var verkligen bra. Att det, liksom, då fick jag så här reflektion igen. Och jag vill inte lämna över till någon annan. Jag har varit med, byggt den här strategin, rekryterat så många medarbetare, jobbar så mycket i affären, förvärvat bolagen. Jag vill vara med. Vi är inte klara att driva det här ett tag längre. Jag vill ha för några år till. För det här, vi är ett så spännande skede. Och jag har liksom tankar om hur jag vill leda det här, den här koncernen vidare.
Så du ville det liksom ännu mer där?
Ja, där blev det liksom i den här lilla pausen som då i processen. Så när vi väl kom in dit och jag blev erbjuden rollen, då kände jag ingen tvekan. Det här vill jag göra. Mm. Och jag har också redan nu tankar på hur jag vill göra förändringar. För det fick jag också fråga. Lotta, vad kommer det bli för skillnad nu när du leder koncernen?
Ja.
Och då ville jag säga, kan jag inte slänga ur med dem så här? Utan jag sa så här, då var det i juni, maj, juni där. Så jag tar sommaren på mig. Och så kommer jag komma tillbaka i augusti och göra min programförklaring. Mm. Min vd-förklaring. Och då gjorde jag det. Och då hade jag liksom köpt mig själv lite tid. För att jag fick reflektera, landa bort. Men jag hade redan en idé. Det här.
Ja. Och det är ju en klar fördel när man rekryteras internt.
Ja.
Annars så är det ju ändå nya perspektiv man ska ta in. Mm. När man kommer in ny som vd till exempel. Då är det ju, du vet, de 100 dagarna. Alltså de kan ju gå väldigt fort när man är mycket som man ska suga in. Då.
Ja.
Men du hade ju redan de där 100 dagarna i ryggen.
Ja. Jag hade många dagar i ryggen. Så att jag kände, men det var ändå viktigt, för det är klart att det hände väldigt många saker i vår ledningsgrupp. Så kom det nya liksom, personmedlemmar in, och det berodde inte på mig, utan de hade bestämt sig för det innan. Så det var innan Bodil lämnade och jag tillträdde. Mm. Så jag tror att en del är mer, jag fick frågan från externa, så här, beror det här på dig Lotta, har du sagt upp halva ledningsgruppen? Men så var det inte. Nej. Men jag tror att det där, ibland när det, liksom förändringarna sker, de där åren då, om det är 3 eller 5 eller 7 år, så börjar folk fundera på, vad är mitt nästa steg i karriären? Kanske, om man inte får interna utvecklingsmöjligheter. Det där tänker jag ofta på med min.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nyckelpersoner. Ja. Att säkerställa liksom i karriärplaner och i medarbetarsamtalen att man behåller dem, att man utvecklar dem, att om möjligheter finns så skapa nya liksom utvecklingsmöjligheter.
Ja, men precis. Det är, liksom, det är få människor som mår bra av att ha exakt samma. Liksom.
Nej, och mår man bra i det, då är det också jättebra. Mm. För tänk vad om alla skulle hela tiden vilja göra nya saker. Mm. Då skulle det ju inte, en verksamhet kanske inte alltid fungera.
Nej.
Så bra.
Nej. Vad har varit den, hur känns det nu då, ska man ju fråga sig. Det var den här sportfrågan. Hur känns det nu då, ett och ett halvt år i den här rollen?
Nej, men nu har jag liksom varit väldigt handlingskraftig tillsammans med alla härliga kollegor. Vi har gjort ett år där vi verkligen fokuserar på att utveckla vår mediestrategi till Women First.
Ja, den har jag hört talas om. Du måste berätta. Women First, det passar ju så bra när du sitter här nu i Karriärpodden med mig.
Ja, nej, men det handlar ju om att ta nästa steg. Att liksom, vi har jobbat mycket med att transformera och digitalisera vår affär. Och idag har vi 75% av våra intäkter i vår B2B-affär är digitala. Med tanke på när vi började, vi inte hade någon. Mm. Så vi har kommit en bit på vägen, men vi behöver fortsätta utveckla den. Vi har en differentierad intäktsmodell och det är oerhört viktigt, för man vet inte alltid vad som händer i framtiden. Mm. Man har en strategi och en plan, men det har vi väl lärt oss de senaste åren, att det kommer saker som vi måste vara rustade för, som kan påverka oss. Så vi har en differentierad intäktsmodell som jag är mycket stolt över. Jättebra jobb har teamen gjort. Vi har en stark printaffär fortsatt, för det är viktigt.
Ja,
det
kommer den kommer leva alltså.
Ja, den kommer leva. leva. Jag kommer absolut inte vara den vdn som låter Nej. Den försvinna. Men den kommer förändras. Nej,
det finns några glansiga modemagasin här hemma hos mig också, kan jag säga. Ja, så att det finns en speciell känsla just kanske kring magasin, tänker jag.
Ja, och även våra veckotidningar som är superviktiga. Där vi kommunicerar med över 2 miljoner kvinnor som vill ha underhållning, inspiration och korsord och mat och recept varje vecka hem i brevlådan. Mm. Och det ska vi såklart leverera och göra vårt yttersta för att vi har kvalitativt innehåll i många, många år framåt.
Mm.
Men sen är det också viktigt att hitta konsumentintäkter. Och hur kan vi inom vår strategi bygger på 7 vertikaler. Till exempel ta då ekonomi och karriär som en.
Som vi ska prata ännu mer om.
Ja, men hur kan vi utveckla den så vi verkligen bidrar med vårt why är att ge Sveriges kvinnor ett rikare liv.
Mm.
Vi behöver liksom i varje vertikal hitta, vi vet.
Ett rikare liv, och det kan man ju, det är ju väldigt bra. Det innehåller ju väldigt mycket. Alltså det kan ju vara monetärt, men det kan också vara inre liv och yttre liv.
Exakt. Ja. Och som sagt, vi har ju kvinnorna i Sverige som målgrupp, och det är viktigt att vi liksom hittar nya sätt att både distribuera vårt innehåll. Det har vi gjort i 150 år.
Mm.
Vi är bra på innehåll. Vi ska finnas i minst 150 år till. Jag brukar säga att det ligger i mitt uppdrag.
Kan vi få, jag måste erkänna så här, det är klart att man känner till Allermedia på alla sätt som konsument och mitt annat. Men jag tänker, jag hade inte koll på liksom den danska familjen. Det är 1800-talsbolag det här vi pratar om.
Ja, vi har funnits i 150 år. Det startades av Carl och Laura Aller då för väldigt många år sedan. Mm. Och nu är det 50 generationen som leder.
Och det är fortfarande helägt liksom, ja. av familjen.
Helägt utav familjen. Och jag rapporterar till Katinka Aller som är styrelseordförande i Sverige. Så att det är ju helt fantastiskt. Och nu kommer nästa generation in. Mm. Och in i verksamheten och i länderna och in i styrelserna. Så att det är fantastiskt.
Men då måste jag få fråga så här, familjeägt bolag av den här storleken.
Mm.
Man brukar ju prata om att vara vd, extern vd i en familjeägd konstellation är ju inte det lättaste.
Nej, men ja, det är inte det lättaste att vara säkert ett börs-vd heller.
Nej.
Så jag har ett förmånen, jag ser många fördelar. En fantastiskt fin familj som är engagerad i verksamheten men ändå inte in i detaljerna. Det är inte alltid lätt att ärva sina jobb och få kliva in. De är välutbildade, kloka och mycket empatiska. Så att jag ser det som en förmån. Jag hade nog aldrig varit kvar så här länge eller tagit med den här om jag hade sett svårigheterna för dem är ju att de ger oss kanske väldigt mycket mandat och ansvar eftersom de sitter i Danmark och jag sitter i Sverige och leder verksamheten och ska ge oss in i nya differentierade intäktsmodeller och skapa nya intäkter, så det handlar ju väldigt mycket om tillit också och förtroende.
Men är de inte liksom in och petar så mycket?
Nej, det är de inte.
Nej, för det är ju en fördel då. Det är väl det som man annars i lite mindre familjeägda konstellationer ofta kan hitta.
Ja, nej, men vi,
att det är svårt att släppa liksom.
Ja, nej, det är de inte.
Nej, då så. Då förstår jag att du står ut och tycker det är kul. Ja.
Ja,
men vad spännande att höra om. Och det är klart att vi kan säkert prata en timme till om de här spännande intäktsströmmarna som ni skapar och så. Men jag vill ta dig lite tillbaka till dig själv och till dig som ledare.
Du hör hur lätt jag har att prata.
Jag hörde hur du liksom bara, nu spann du iväg där. Och när vi också pratar. Och det är ju intressant alltså, det ni gör, verkligen. Men, och det kanske jag måste få säga också, där Women First.
Mm.
Har det liksom värkt fram, eller har det inte alltid varit Women First?
Jo, men inte lika uttalat och fokuserat. När jag började hade vi också varumärken som hade en manlig målgrupp. De har vi avyttrat. Vi har också valt att fokusera mer. Den här strategin bygger ju också på att vi ska skapa konsumentintäkter beyond media, alltså lite utanför media. För där vi alla vi gräver efter samma fiskar i akvariet. Mm. Vi vill fiska samma, och det är samma växter som är där. Och vi är inte störst. Och det kostar väldigt mycket i techutveckling och annat. Så här gäller det att vi måste vara lite klokare, lite snabbare, lite listigare helt enkelt.
Mm.
Vi kanske säger så här internt, vi kanske måste hitta den där växten i Atlanten som trivs i Östersjön. Som försörjer alla de andra fiskarna. Mm. Och vilken växt är det? Och det tror jag, då måste vi liksom testa lite olika växter. Mm. För att få det här att funka. För vi har inte, vi är de vi är. Vi omsätter, ja, 1,8 miljarder i 700 medarbetare. Men vi är inte störst och vi är inte längst fram. Och vi har liksom inte en testmaskin in, att skicka in 100 miljoner för att testa. Utan vi måste vara lite listigare.
Lite smartare.
Ja, och då måste vi vara snabba, lite entreprenöriga och våga testa. Och våga välja bort, nej det funkar inte. Vad har vi lärt oss av det här? Vad tar vi nästa steg? Vad tar vi med oss utan det som inte funkar? Hur vrider vi och skruvar på det? Mm. För ofta är det ju det, och inte bara steka utan kanske vrida och skruva lite grann. Och det är det vi är inne på nu. Hur hittar vi nya digitala helst? Hur hittar vi nya konsumentintäkter lite utanför media som förstärker vår affär? Och det ligger i vår strategi. Och det är väl den stora skillnaden mot tidigare.
Mm. Ja, vad spännande. Jag tänker en fråga nu som handlar om din egen liksom, karriärutveckling. Och som, ett återkommande tema här som jag brukar kalla för toppar och dalar.
Mm.
Och om vi då försöker tänka på din... Nu lägger vi ut hela din livslinje här.
Ja.
Och fundera på vad är det för toppar som har varit de tydligaste för dig? Alltså personligen nu.
Personliga toppar i min karriär.
Mm. Ja, eller liv.
Ja, jag menar alltså om man tar mitt
liv. Då blir det barnen förstås.
Ja, gud ja. Alltså det är utan tvekan det bästa vi har gjort och är mest stolt över och har mest glädje av. Men om jag tänker tillbaka, så här viktiga, det är också att våga släppa. Alltså inte, för mig var det så här, jag hade ju väl, när jag vågade byta, ta hela stora steget från mediebyråsidan till mediasidan, vilket är idag, så det är ju inget stort steg. Men för mig där och då, för det var ju väldigt roligt. Det gick väldigt bra för mig. Jag var omtyckt av bra team och liksom bra kunder och byrån var lönsam och så det gick väldigt bra. Att våga testa någonting nytt. Mm. Så man kanske känner så här, nej, men i mitt då CV så saknar jag det här. Jag har inte gjort det här förut. Det vill jag lära mig att fylla på. Men våga ta det steget. Jag har några så här vänner som är män som bara vågar hela tiden. Och jag brukar inspireras av det. Så att, nej, men jag måste ju också våga. Mm. Och jag har nog varit ganska modig genom att jag har fått lära mig liksom då 15-åringen som spelar basket. Man måste ju liksom våga för att vinna. Du kan inte bara hålla i bollen. Du måste skjuta och göra mål också.
Just det. Och inte vara rädd för de där tvåmeterstyperna.
Nej, utan precis.
När man är 1,66.
Ja, och måste lita på att jag vågar passa bollen. För min kompis där, hon är närmare och gör mål. Mm. Alltså, så det här tror jag att våga
så
ta
det var ett viktigt steg. Väg själv.
Ja, att våga liksom fylla på och inte bli bekväm. Jag hade inte haft en vd-roll tidigare. Så det var ett ganska stort steg för mig. Att gå och liksom få det yttersta ansvaret för verksamheten och rapportera till en styrelse.
Mm, mm. Så då, det var också...
Ja, och då var jag ju... När var det? Det var ju liksom efter Emma. Så jag var ju inte så 30-någonting. Mm. 30-31. Så det var ju inte så... Hade inte hunnit fylla på så pass mycket erfarenhet. Men jag litade på mig själv och liksom tänkte, hur svårt kan det vara? Vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Vad är det värsta som kan hända? Att jag inte lyckas, att jag får liksom, ta hjälp för att lyckas och göra någonting annat. Det är det värsta som kan hända.
Mm. Precis, det där är klok tanke. Ofta kan man tänka den i de där situationerna.
Ja, jag säger det, vi håller ju inte på, man vill ju inte ha en kirurg som tänker hur svårt kan det vara och så. Men vi som jobbar med affärer, det är klart att man vill ju inte misslyckas.
Mm.
Det vill nog ingen av oss. Och man gör allt man kan för att man ska lyckas i sina uppdrag. Det tror jag de flesta gör. Men det är ingen människa som går bort.
Nej, precis. Och vad, om vi tänker på fortfarande på det hela din livslinje här och så hittar vi några dalar förmodligen, precis som vi alla har.
Mm.
Vad har du haft för tuffa stunder?
Ja, men en tuff stund var ju när jag blev lite less på ledarskapet och jag fick liksom göra väldigt stora förändringar och avsluta många medarbetare under en kort. Det var tufft. Jag lärde mig otroligt mycket och var bra med reflektion efteråt. Och också bra, tror jag, för mig var det bra att bli mamma och få det perspektivet med mig till mitt nästa ledaruppdrag. Men sen också, jag brukar prata om så här, hållbarhet, det vet jag att du också gör.
Mm. Vi tar den nu då.
Ja,
det är
den
ju
hänger
nämligen,
lite ihop med...
Ja, men jag förstår. Nej, men, det är ju min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som alltid skicka med en fråga om just hållbart ledarskap. Är det det du ska ge dig in på här nu och förklara kanske?
Ja, men jag tänkte det. Ja, men för det är också något som jag har lärt mig mycket av. Jag brukar prata om att jag har 3 tårtbitar som jag ska hålla i balans. Och det är jaget, som ser till att jag mår bra om att träna, sova, äta och allt det där andra som är viktigt. Och sen har jag min karriär som är jätteviktig. Mitt jobb är ju jätteviktigt. Jag älskar ju bokstavligen att jobba och arbeta och gör det med passion.
Mm.
Och så har jag min familj som jag också älskar och månar om och som är superviktigt och fyller på med min energi. Och om 2 av de här är i balans, så klarar man ganska mycket. Det är min egen erfarenhet.
Mm.
Och en kan vara lite skakig. Det är den ofta var för mig under småbarnstiden. Jag hann inte allt med det jag ville för att fylla på mig själv. Utan det var en massa hämtningar och lämningar och pussel och allt annat och som man skulle få ihop.
Mm.
Men om 2 av de här är i obalans.
Om 2 av de 3 är.
Ja, och ännu värre 3 av dem i obalans samtidigt. Då blir det stökigt för de flesta, skulle jag nästan påstå. Mm. För mig blev det under en tid. Jag hade ett vd-uppdrag i mitt förra år, var jättemycket på jobbet, det var tuffa frågor, tuffa beslut, lite motgång liksom i försäljning och annat. Och så var jag gravid, och så gick en nära anhörig, blev väldigt sjuk. Och de här 3, då bara känns det att ingen är riktigt stabil nu. Allt är tufft. Många arbetstimmar, gravid då med Lilly och en nära anhörig som blev väldigt sjuk. Och som påverkade mig. Jag blev såklart väldigt ledsen. Mm. Så att det där, och när man då gäller det att man liksom bara bromsar lite grann. Och som ledare har jag tänkt på det. När jag har medarbetare, det har ju hänt mig under min karriär med medarbetare många gånger, då måste man finnas där. Då måste man hjälpa. Och det kan vara
när det skakar i någon eller fler än 2 av tårtbiten.
Ja, precis. Då måste man hjälpa till. Och ibland kanske man inte kan hjälpa till själv. Men då får man se till att den personen får extern hjälp eller professionell hjälp. Eller bara att man finns där.
Men fick du hjälp här? Vad hände? Vad gjorde du?
Vad jag gjorde var att gå tillbaka till min egen lilla familj. Där, där fick man hämta det. Och sen blir jag, när det är så, då blir jag väldigt handlingskraftig.
Mm.
Då är jag så superstrukturerad och bara gör. Så att jag betar av. För jag går inte och väntar på saker. Ska jag ta det där beslutet eller ska jag göra det där? Min mamma är galen på mig ibland. Har vi flyttat? Då vill jag att alla flyttkartonger ska vara upppackade samma dygn, stackaren. Och han håller på och sätter upp tavlor och grejer och så. För jag vill att jag väntar inte på saker. Så när det blir så där, då blir jag väldigt handlingskraftig och gör. Så att jag kommer förbi olika delar.
Ja, men du hade den kraften då, även fast det var lite skakigt runt omkring dig.
Men det var tufft. Det var en av dem som jag tänker tillbaka, som jag också tänkte mycket på. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Och det som jag tänker på då, det är att jag kunde ha bett om mer hjälp. Det hade jag gjort idag.
Är det något som du historiskt sett inte har varit så bra på, eller?
Nej, jag tror inte att jag har bett om hjälp. Jag tänkte att jag aldrig låna pengar någon. Jo, förutom banken då förstås. Men jag har försökt lösa allting själv. Och det behöver man ju inte göra. Eller ha 2 jobb samtidigt. Eller plugga och jobba samtidigt. Eller att allt ska gå så fort och jag kan själv. Min man sagt till mig någon gång, jag hade det tidigt. Ja, viktigt för mig är att jag ska kunna ta hand om mig själv, jag vill kunna försörja mig själv, jag vill inte vara beroende av någon annan. Den här drivkraften av att kunna styra och påverka mitt liv och min karriär själv har varit viktigt för mig. Och är fortfarande idag. Som jag sa här lite tidigare, om inte jag styr min egen karriär och mitt liv, så gör någon annan det åt mig. Och det blir sällan lika bra.
Så den här drivkraften, den blev jag så nyfiken på. Har den funnits med dig ända sedan? Är det genetiskt eller har det formats över tid?
Ja, men jag kanske så här, mina föräldrar skilde sig när jag var 11-12 år. Och då blev jag snabbt ganska självständig och fick göra saker. Och ta ansvar för mitt liv. Och även om de fanns där verkligen i 220 och hjälpte mig, och min pappa skjutsade mig till varenda träning och match landet runt, och min mamma såg till att jag fick mat och hade rena träningskläder och allt annat som runt omkring. Så det kan jag verkligen inte. Men jag tog ett mycket mer ansvar för mig själv. Och var kanske ganska tydlig med såhär, vad vill jag ha? Det var ingen som sa, Lotta, du måste spela basket, eller du måste göra det, eller du måste plugga. Det har jag haft min egen kraft inifrån. Jag vet inte var den kommer ifrån, men Den fanns där ganska tydligt. Och jag tror ju då på äkthet. Alltså är man inte äkta? Du kan låtsas vilja vara ledare. Eller vill jag ha den för yttre faktorer som lön eller tjänstebil eller något annat. Men om det funkar inte, du blir inte bäst då. Jag tror ju på den här äktheten, din inre passion och ditt inre driv. Lyssna på den och liksom följ den. Och så skapar du förutsättningar och kommer det gå bra.
Mm. Och det där har du, det här med ledarskapet då, har du känt den liksom, så här, när du blev lagkapten och vi drar det från början? Hur gick det till?
Jag har liksom alltid känt så här, för det är man en familj eller är man ett lag eller är man ett företag eller en koncern. Vi behöver bygga varandra. Vi behöver bygga ett så här, vi behöver bygga en kultur, bygga en värdegrund. Det är väldigt, väldigt viktigt för mig, där vi trivs och mår bra. Och där vi litar på varandra. Och gör vi inte det, har vi inte det här klimatet. Ta ett lag. Om det är två stycken som inte passar i den här femman, så om det är fem personer på plan. Om två inte mår bra, eller är för nervösa, eller har sovit dåligt, eller ätit dåligt, då kommer vi inte vinna matchen. Då vinner vi inte SM-guld.
Nej. Och vad gjorde du då? Om det var två som var sådär?
Ja, men man pratar mycket innan, man ser sånt. Man är så nära varandra, så man känner. Gud, nu är liksom Anna, nu mår inte hon är så stressad, eller hon är jättenervös, eller hon har fått rollen, ska sätta den där sista poängen. Och vad händer om hon missar då? Och vi förlorar matchen och vi kommer tvåa. Ja, där och då är det ju katastrof. Och hur täcker vi för varandra? Hur stärker vi varandra? Så att inte den här personen mår dåligt. Alltså det gör den ändå. Och så är det ju idag också. Och så är det ju en familj också. Jag brukar säga det senaste semestern. Och barnen säger att det var den bästa resan och mannen också. Perfekt! Ja. Alla mår bra. Och då mår man ju också bra. Det är ju bra förutsättningar.
Ja, precis. Men det där är väl en utav liksom, det är ju nycklarna i ledarskap. Att få med sig alla i den här positiva liksom andan. Så att det blir den här vinnande laget. Men det är ju inte alltid världens lättaste. Eller hur? Vi har ju ofta någon som sitter på läktaren som jag...
Det har man alltid. I större organisationer så kommer man alltid ha det. Men mitt mål har ju ändå varit att få med så många som möjligt. Och sen är det ju också så här helt okej. Alla vill ju inte vara med på den här resan. Alla tror inte på det här. Och det måste man ju styra själv. Och då får man ju hjälpas åt. Att, ja, men jag har förmånen som vd att ta beslutet och sätta sign på strategin när jag har fått styrelsens OK. Vill inte alla vara med på den resan, då är det ju okej att gå någon annanstans. Mm. Det är ju faktiskt helt okej, precis som jag har gjort genom min karriär. Om man inte vill, det här passar inte i min treårsplan eller fem eller sju, då är det ju okej att gå någon annanstans. Mm. Så man måste ju styra över sitt eget val. Det har jag varit noga med. Och det är okej att inte alla vill vara med och tycka precis som jag vill. Mm. Eller som vi vill. Det är också väldigt viktigt. Mm. Jag brukar säga det, jag tackar. Det är väldigt viktigt med om båda människor, så att alla förstår och hittar och känner sig välkomna. Men det är också väldigt viktigt med avslut. Mm. För man vet ju inte när man ses nästa gång.
Nej,
jag brukar säga tusen tack för allt du har gjort och alla år du har lagt här under den här tiden. Och lycka till och på återseende. Mm. Jag har många som har kommit tillbaka också och lärt sig massa nya saker på andra.
Precis, och människor, man kan ju mötas på många ställen i livet. Liksom.
Exakt, och det är jag som då har varit verksam i några år i den här branschen. Det är så många människor som jag lärde känna, som jag har lärt mig så mycket av i början, som fortfarande finns med i min karriär, mitt liv. De sitter på någon vd på något annat bolag eller marknadsdirektör någonstans. Och det är ju relationer.
Precis,
som är så viktiga att vårda.
Som är så viktigt. Mm. Du, jag blir så nyfiken, så här, vad är det finaste man kan säga till dig?
Oj. Men jag gillar så här, jag brukar säga, jag gillar att man, så här, folk tycker att man är schysst. Så här. Och jag, snäll är ett väldigt, det är många som tycker att man är snäll. Men snäll för mig är ett väldigt fint ord, men inte mesig.
Nej.
Det funkar inte för mig. Men schysst person, att man är så här, tänker på det, inte bara roffar åt sig allting själv, utan att man bryr sig om människor. Så ja, snäll då, om jag får välja ett ord.
Snäll. Mm. Ja. Mm. Det var väl fint. Och vad är det värsta då?
Ja, men jag gillar inte så här giriga och snåla personer. Mm. Nej. De tröttnar jag på. Kan jag så välja bort det snabbt. Jag hoppas att folk ser mig som generös och liksom hellre bjuder jag på en extra kaffe än för lite. Nej, men giriga och snåla personer, det försöker jag undvika.
Bra där. Det fick vi lite nycklar ifrån Lotta. Apropå både det som jag jobbar så mycket med vad gäller att få fram fler kvinnor till topppositionerna, så sitter ju du här nu och är en kvinna på topposition. Det har ju hänt mycket förstås på jämställdhetsfronten, men vi är ju inte riktigt framme. Vad är dina erfarenheter och lärdomar kring att vara liksom kvinna i de här topppositionerna och i styrelserummet, och du är ju verksam i flera styrelser också. Mm. Vad har du för några pay it forward-tankar?
Ja, men jag har ju varit verksam, varit ofta ensam kvinna i olika konstellationer och det har jag också tänkt mycket på. Vad jag är nu väldigt mån om, det är att skapa förutsättningarna för fler kvinnor genom livet ska kunna ta sig an och vilja ha de här uppdragen. För jag tror att det är superviktigt för oss framåt. Så för mig är det att kunna påverka en miljö där kvinnor också, både kvinnor och män, men där man trivs. Där man får de här tre pusselbitarna att gå ihop. Man skapar miljö och förstående för... Ofta tar ju kvinnor ett större ansvar för familjer och andra delar utav de här tårtbitarna helt enkelt. Och då vill jag kunna ge en miljö och rätt förutsättningar så att kvinnor trivs, att man tar sig an det här styrelseuppdraget. Jag har 13 styrelseuppdrag själv.
Oh, 13?
Ja,
wow.
Och vi är 9 bolag inom koncernen. Och så jag har många vd:ar som jag har liksom daglig kontakt med. Och jag leder vår mediedel själv och vår koncernledning. Så jag möter ju många kvinnor och ger dem förutsättningar för att jag ger mig in, även om jag är småbarnsmamma och det tar mycket tid för mig nu, så vill jag ha det här uppdraget. Och hur ger jag rätt förutsättningar för att man ska lyckas? Nu pratar vi bara om så här, men jag tar också sociala delen, socialt ansvar för en miljö och arbetstider och flexibilitet som man kan få till det. Att gå och hämta på en förskola ibland, men att man kan få möjligheten att jobba i kapp om man behöver det. Så den delen för mig, att jag känner att jag vill kunna påverka utifrån det jag har lärt mig. Ett exempel när jag hade småbarn och jag hade en chef som alltid ringde mig. Så när han åkte hem från kontoret mellan 6 och 7, eller ännu senare. Och jag tänker ofta på det idag, så här, när behöver jag göra det? Jag vet att nej, men jag ringer inte min kollega, för nu är hon på förskolan och hämtar. Är det viktigt så kan jag ringa senare, när man har nattat barnen eller någonting annat, om man ens behöver ringa där på kvällen. Jag försöker tänka till.
Kunde du kommunicera det till honom?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Och jag hade en kund en gång som gjorde precis samma sak och som aldrig sa hej och hej då eller så. Det är också så här viktigt hur vi är med varandra. Det fick jag också ta upp, för det var ingen som slut som vill jobba, för man blir lite rädd. Och blir lite så här, det blir otydligt. Vad är det du vill egentligen, när du aldrig säger hej eller hej då, utan bara lägger på luren eller startar mejlet med bara en mening. Så jag tror att det är viktigt.
Det låter som du har varit... så här, vågat säga vad du tycker i de här, jag tänker i styrelserummet och i andra sammanhang, kvinna i manligt dominerade miljöer.
Men det är inte alla som vågar det. Nej. Och jag tror att mod för mig har funnits där på automatik, och också att jag inte tycker. Alltså jag tar ett skit kanske på det sättet. Så att jag vill, jag måste säga det i alla fall. Och sen kan jag ju alltid välja vad det värsta som kan hända. Egentligen. Ofta är de så här,
kom
tack.
Den igen.
De gånger jag har gjort det har varit så här, tack faktiskt. Tack för att du säger det. Och så börjar jag alltid med ett hej sen i mejlet.
Och sen kanske beror på, liksom, jag uppfattar dig som, jag vet inte, ganska så här, du kanske inte gör det på så aggressivt sätt, eller?
Nej, jag försöker, det är också så här, ta roll. Hur ska jag nå in till dig, Eva, för att du ska lyssna på mig? Då tänker jag så här, är det på att jag skäller? Nej. Funkar det på barnen hemma? Nej, inte så bra. Utan hur gör jag det? Men jag kan också vara väldigt tydlig. Jag kan också använda den och ta den rollen och vara extremt tydlig. Att det här accepterar inte jag, men jag skäller och gapar och skriker sällan. Jag tror inte det är så många som har sett mig förutom hemma som har sett mig riktigt förbannad. Barnen brukar säga, vi ser dina ögon, mamma. När de blir så där kolsvarta, då vet vi.
Men vad är det som kan få dig så där riktigt känslomässigt ur balans då?
Ja, men det är nog... jag har fått några gånger också varit så här... mobbning, oschyssta personer, sånt kan få mig riktigt, så här, uselt ledarskap eller medarbetarskap kan också få mig. Men sen är det ju, om någonting skulle få mig riktigt ur balans, det är någonting händer i min familj. Då tror jag så här, på riktigt att jag skulle, då jag stanna upp då i min tårtbit, om min lilla familj, om det händer dem någonting, så skulle det vara, påverka mig. Men annars så känner jag att jag, när det kommer någonting, det blir lite som en ambulans där. Terrorattacken, liksom, då blir jag bara så här, stannar tills den sista personen har gått från kontoret. Och liksom, ja, det blir som de sätter på, då blir jag handlingskraftig. Och gör saker.
Just det. Det är ju väldigt bra som ledare att ha den liksom, kraften i de lägena. När det verkligen
jag såg till att min man hämtade hem barnen och de var ju säkert. Och sen så tog jag kontoret och alla medarbetare. För vi reagerar ju olika när det händer saker.
Ja, verkligen. Ja, det där är ju många som kommer tillbaka till den där. Just den situationen. Om vi skulle börja summera lite här då. Då har ju du sagt en massa bra saker här. Så nu tänker jag att vi måste koka ner det. Och jag tänker att du skulle kunna få också ge några goda råd till dig själv. Om vi låtsas att du är 20 igen.
Ja.
Vad hade du då behövt höra som du vet nu så väl?
Men det är väl det här. Lotta, ha inte så bråttom.
Inte bråttom.
Och du kan be om hjälp. Och chilla lite mer. Ha lite mer roligt och bara så här, var inte så himla målfokuserad hela tiden. Nej. Sätt dig ner i soffan och läs ett magasin.
Okej, vilka bra råd. Det där kanske du behöver höra nu också. Ja, okej. Men också om vi tänker rent karriärmässigt och så, som du har sagt en massa bra kring de här tårtbitarna och andra saker som är paid forward, som vi pratar så mycket om i Women for Leaders. Alltså om vi tänker oss att det är någon som faktiskt befinner sig kanske mitt uppe i, ja, ute och i familjelivet och där det går för runt helt enkelt. Vad är det då för någonting som du vill skicka med?
Nej, men jag vill skicka med att det går. Allt går om man vill tillräckligt mycket, men ta reda på vad du verkligen vill. Hitta vad din äkthet är, vad är din passion, vad är ditt driv, vad gör att du verkligen springer upp på morgonen trots att du ska planera förskola och blablabla och allting annat som du har hemma. Så du måste hitta det här som är på riktigt. Gå inte bara efter, jag vill ha den här titeln eller lönen eller andra attribut, utan, och för det kommer tror jag, om man gör saker på riktigt och hittar sitt eget brinn, då blir man också... Får man betalt för det om man får,
har roligt under tiden.
Om man har roligt under tiden. Och andra ser det. Och också vill ha nytta av det. Så jag tror att det är så här, går du där hemma och funderar på vad vill jag göra? Jag är lite trött på det jag gör nu. Hitta din treårsplan. Hitta ditt inre driv. Och så bara ger det in i det.
Ja, gud vad härligt. Där satt det helt enkelt. Tack snälla Lotta för att du har varit här och delat med dig av dina erfarenheter och lärdomar.
Ja, tack snälla för att jag fick vara med.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Lotta Cederbom. Nu går Karriärpodden in på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Nämligen, vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer hända med buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en liten teaser att det kommer handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier, prenumerera på podden så missar du inte när det händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.